Där är P1, Sveriges Radio.
Nya upptrappade attacker mellan USA och Iran är vapenvilan definitivt bruten nu.
Ja, Helena Groll och Marcus Karlhed i Studio 1 denna eftermiddag, där ni också efter klockan 17 hör SVTs korrespondent Samir Abouaid just hemkommen från Iran.
Sen om beskedet från Volkswagen, Europas största biltillverkare.
Just det, 4 fabriker ska bort. 90 000 jobb riskerar att försvinna. Så vad betyder det här för tyska bilindustrin?
Ekonomijournalisten Christian Åström på väg hit.
Och så om ett annat besked. It's a heartache.
Nothing but a heartache. Ja, den magiska rösten. 80-talsikonen Bonnie Tyler har gått bort.
Där har ni oss, Studio 1, 2 timmar framåt.
Ja, attackerna mellan USA och Iran har fortsatt idag och konflikten trappas nu upp ytterligare.
Det gör den. Iran anklagar USA för krigsbrott efter uppgifter om attacker mot broar på järnvägen till Mashhad, där ju Irans högste ledare Ali Khamenei gravsätts idag.
Och med oss nu Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, och Lorin Ibrahim, vår utsända i Erbil. Simon, vi börjar hos dig. Ännu en natt av attacker mellan USA och Iran alltså. Vad är det senaste vi vet?
Ja, det är ju svårt för folk att uppfatta det här som att det pågår en vapenvila när det sker attacker varje natt just nu. Det vi vet är att det pågått beskjutningar från bägge sidorna de senaste 2 nätterna, där USA först svarade på det man sa var iranska beskjutningar av skepp i Hormuzsundet med massiva attacker. Omkring 80 iranska mål attackerades natten till igår, och efter det så svarade Iran på de här attackerna, och USA utförde då natten till idag ännu fler mer omfattande bombningar mot omkring 90 mål i Iran, med följd då att Iran återigen attackerade amerikanska militära mål i Qatar, Kuwait och Bahrain. Och enligt iranska myndigheter så har minst 14 personer dött i amerikanska attackerna, rapporterar AFP i Iran under de här dygnen. När det kommer till den amerikanska sidan, eller snarare allierade länderna där till USA i Mellanöstern, så finns det i alla fall uppgifter om minst en skadad i Kuwait. Men omfattningen på iranska svaren verkar ju inte vara lika stor då som amerikanska attackerna.
Nya attacker från båda sidor alltså, men världens blickar riktas framförallt, kanske man kan säga, mot Hormuzsundet. Är det stopp nu för fartygstrafiken där? Hur är läget?
Just nu så har det väl på senaste här under dygnet passerat ändå några fartyg. Det är ju inte alls på den nivån som det har varit innan Hormuzsundet från början stängde. Utan det där är ju fortsatt det är en väldigt svår situation där. Och det var ju lite grann i Hormuzsundet som den här nya konflikten då den här veckan blossade upp igen, där det finns olika vägar som skeppen kan välja att åka. En av vägarna genom Hormuzsundet går närmare Iran, och där föredrar Iran att man ska köra. En annan går närmare Oman, och där har man rekommenderats av USA att man kan åka. Och det har inte Iran gillat då. Och därför, det var ju då de här beskjutningarna mot skeppen skedde när de åkte den USA-rekommenderade vägen, i princip så. Så att det är ju Hormuzsundet fortfarande som är problematiskt, och där Iran fortsatt säger att det är de som kommer styra utvecklingen där egentligen. Mm.
Du var inne på vapenvilan. Donald Trump sa ju senast igår då att vapenvilan är över. Vi är också med oss Lorin Ibrahim, som är vår utsände i Erbil i irakiska Kurdistan. Synen på vapenvilan från Irans håll just nu, hur ser den ut?
Ja, synen på vapenvilan har varit skakig redan från början, och nu har man ju under de här två dygnen har vi hört iranska ledare säga att det går inte att lita på USA som part i det här. Så det har varit hårda ordlag, och så har man sagt att man kommer svara på de här attackerna om USA fortsätter. Så den redan sköra vapenvilan har fått en rejäl skakning just nu. Men officiellt så finns det inga uppgifter om att det är över. Så det återstår att se helt enkelt. Mm.
Simon Isaksson var inne lite på det också när det gäller iranska attacker. Men från din horisont, och hur har de sett ut, de iranska attackerna mot amerikanska mål?
Ja, förutom de attacker som Simon var inne på runt Gulfen, Bahrain, Kuwait och Qatar, så har vi också sett attacker mot amerikanska mål i Jordanien idag, som jordanska myndigheter har bekräftat då att man har slagit ner drönare. Och även här i Erbil, utanför Erbil, i irakiska Kurdistan, så har flera drönare riktats mot läger som tillhör iransk kurdiska oppositionella i Kurdistanregionen har blivit attackerade. Men jag ska också nämna att de här lägren har varit under ständiga attacker nästan hela tiden förra veckan. Så att vi får se om det eskalerar ytterligare och om det blir fler attacker just mot områdena kring Erbil då.
Mm, så låter det från Irans sida när det gäller vapenvilan. Simon Isaksson, från det amerikanska hållet då, Donald Trump sa senast igår att vapenvilan är över. Vad har hört sedan dess?
Ja, precis. Han har ju pendlat lite grann där i olika uttalanden. Han sa ju också att han inte tror att kriget kommer starta igen. Och han har också sagt att Iran vill göra en deal och att de har ringt till honom, hävdar han, och sagt det här senaste dygnet. Så att det är olika besked här från Trump hela tiden, och det är lite grann hans grej också, den här oförutsägbarheten som han spelar med just nu. Vi får se helt enkelt hur fortsättningen blir, om de kan återgå till någon form av vapenvila eller om det här kommer fortsätta nu natt efter natt. Det är man är på helspänn i USA och håller koll på utvecklingen för att se vartåt det barkar.
Så det är lite svårt att säga att vapenvilan är definitivt över nu?
Alltså när det skjuts varje natt så känns det ju som att det inte finns någon vapenvila, men den är ju inte uppriven så vitt rapporterna ser ut.
Mm. Och Simon Isaksson, det kom ju uppgifter nu under dagen också att USA skulle ha riktat en attack mot kärnkraftverket i iranska Bushehr. Vad vet du mer om det?
Precis. Det här är från iranska myndigheter som man har sagt att det finns skador då runt omkring ett kärnkraftverk där som ligger i Persiska viken i en stad i Iran där. Och det här är ju... USA har ju tidigare sagt, eller Trump har ju tidigare hotat flera gånger under den här våren, att man kommer attackera civila mål i Iran, till exempel energianläggningar och broar och så vidare. Nu så finns det ju då uppgifter om att det ska ha skett attacker nära ett kärnkraftverk, att det ska ha skett attacker mot två broar längs järnvägen då dit Khamenei begravs idag. Så att från Irans håll så tycker man att det här är att gå för långt. Det finns krigsbrottsanklagelser redan. Från amerikanskt håll så har man egentligen inte svarat på det här. Men man har ju tidigare betonat flera gånger under det här kriget att man aldrig ger sig på civila mål.
Mm. Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. Loreen Ibrahim, vår utsända på plats i Erbil i irakiska Kurdistan. Och Marcus, vi kommer tillbaka med mer om det här efter 17.
Det gör vi. Då har vi SVTs Samir Abu Aid här i studion. Just hemkommen från just Iran.
Ja. Ja, det ni hör här, det kommer från Tyskland idag när tyska fabriksanställda demonstrerar mot biljätten Volkswagen.
För idag ska biljättens företagsledning presentera ett sparpaket till styrelsen där 4 av bilmärkets fabriker ska läggas ner inom de närmsta 8 åren. Det rapporterar flera tyska medier.
Och det här riskerar att påverka omkring 90 000 arbetstillfällen. Här i studion nu Christian Åström, fristående ekonomijournalist. Välkommen hit.
Tack, tack.
Hur stort är det här?
Det är mycket stort, men det är också väntat. För att problemen är så pass stora och de har varit pågående under en längre tid. Och det är av en samling av olika orsaker till nu den här akuta situationen att det har uppkommit.
Vi kan gå in på varför och så, men varför det har blivit så här. Men Volkswagen, en av världens största biltillverkare, 4 fabriker kanske ska stängas. Vad kommer det innebära för deras produktion?
Ja, det återstår att se hur mycket de kommer att behålla av produktionen i Tyskland. De har ju 10-tal fabriker där idag. Och sen får man skillnad mellan sammansättningsfabriker och komponentfabriker. Men 20% av alla bilar som den här koncernen tillverkar, då talar vi om Audi, Volkswagen, Seat och så vidare, en rad olika varumärken. 20% tillverkas i Tyskland. 80% av de bilar tillverkas på andra platser i världen. Så de har ju fabriker runt om i världen och den tyska andelen har då successivt minskat för att det är dyra kostnader men också att det är andra marknader som har växt
men
kraftigt.
Men de här 90 000 jobben, det handlar om tyska jobb eller?
Det är jag inte helt säker på. Så att frågan är, men då ska man också veta att beläggningen i de tyska fabrikerna idag är mycket låg. Alltså man har en överkapacitet. De tillverkar ungefär kanske 1,7 miljoner bilar i Tyskland, då Volkswagen-koncernen. Men de hade kunnat med de fabriker de har idag hade de kunnat tillverka 1 miljon till utan att behöva anställa en enda person. Då innebär det låg effektivitet, det betyder höga kostnader och nästan inga marginaler eller minusmarginaler. Så att detta är någonting som de måste göra för att få upp effektiviteten.
Mm. Du säger här att det är väntat men ändå stort. Mm. Volkswagen har funnits sedan 1937. Vad har företaget betytt för Tyskland?
Ja, alltså det är ju den största bilkoncernen. De ligger ungefär på 9 miljoner bilar. Tar du Mercedes och BMW så ligger de på vardera 2,5 miljoner. Så att det är ju överlägset den största tillverkaren. Och den har ju betytt väldigt mycket på grund av att nästan eller all utveckling i koncernen har varit i Tyskland. Nu håller detta också på att förändras. Nu utvecklar man bilar i Kina tillsammans med kinesiska tillverkare för att komma i kapp de kinesiska konkurrenterna. De här företagen, alltså de tyska biltillverkarna, har ju varit de ledande tillverkarna i flera decennier. Men nu har vi ett tekniskt paradigmskifte, elbilarna, och där ligger de snarare efter. Men de ligger också efter i effektivitet genom hur man utvecklar nya modeller. Och i Kina tar de kanske 19, 20, 22 månader att utveckla en ny modell. I Tyskland så tar de mellan 3 och 4 år. Och nu måste de lära sig av kineserna.
Hur pressad är den europeiska bilmarknaden med de bilbolagen som finns här av just Kina?
Om vi bara ser på den europeiska bilmarknaden så har då de kinesiska markerna, de har fördubblat sin volym. De har gått från 3% nu till 6-7%. Men det är inte de europeiska bilmarkerna som har förlorat de här procenten i stora delar, utan det är istället japanerna, deras bilmark, sydkoreanerna. Så att om man ser antalet bilar som importeras utifrån till EU så är de det har ändrats något, men i stort sett detsamma. Däremot så har ju de europeiska tillverkarna förlorat marknadsandelar till exempel på den kinesiska marknaden där Volkswagen var dominerande. De sålde som mest sålde de 4 miljoner bilar. Idag säljer de 2,5-2,6 och de har inte alls samma marginaler. De tjänar inte de pengarna som de tjänade tidigare och de är stora i de segment som är utgående, det vill säga diesel- och bensinbilar. Medan om du ser på rena elbilar så dominerar de kinesiska bolagen totalt på den marknaden. Och den marknaden är jätteviktig för den är teknikledande och det är världens största. Där säljs årligen ungefär 23 miljoner bilar. EU ligger på 10-11, Europa på 13, USA, vad kan det vara, 17 kanske.
Mm. Så att, men du, ja, när jag lyssnar på dig så tänker jag så här, hur kommer det sig att ett sånt här stort bilföretag som Volkswagen, har de missat vad som var på gång? Hur kunde de hamna efter på det här sättet och bara låta alla andra springa förbi?
Därför att de tjänar väldigt mycket pengar på, de hade ju en dominans vad gällde bensin och diesel, och det var väldigt mycket pengar investerat i den de motorerna och den teknologin, så där har de höga marginaler. Det är inte så att de inte har försökt.
Men det måste funnits något som har suttit och tänkt framåt, hur ska vi överleva?
Jo, men man måste också tänka att biltillverkare finns i en miljö. De fanns i den europeiska miljön. Det är också politiska beslut. I Kina så bestämde man sig för 25 år sedan att om vi ska ha en bilindustri så är det nog de nya teknologierna vi måste satsa på. Och så började de skaffa rättigheter till sällsynta jordartsmetaller, kontrakt med afrikanska länder. Samtidigt så utvecklade man då en massa strukturer, som till exempel om du har en elbil så måste du ha elbilstolpar. Allt detta skedde parallellt. Medan i Europa så har det skett pö om pö. Så när tillverkarna har stått med elbilarna, ja, då har det inte funnits en elbilsstruktur där ute. Om du äger en elbil uppe i Norrland, ja, det är kanske inte så enkelt.
Men kan de ta sig tillbaka till den position och det märke som...
De kommer ju inte kunna ta sig tillbaka till en situation där de till exempel Volkswagen hade på 90-talet och början 2000-talet. De hade 50% av den kinesiska marknaden. 2017 så hade de toppat dem. Och de kinesiska tillverkarna finns nu. Och de kommer ha en marknadsandel. Men det behöver inte betyda att de äter upp de europeiska tillverkarna helt och hållet. Utan man får anpassa sig. Och precis som andra tillverkare har fått göra så får de tyska tillverkarna. Ja, vi har ju... Saab finns inte längre. Svenska Volvo personvagnar blev Volvo Cars och sen så blev det kinesiskt state. Vi har gjort våra strukturförändringar. Nu måste de tyska bolagen också göra strukturförändringar.
Och nu är jag nyfiken på en sak, för nu ser vi ju att personbilsidan har det tufft i konkurrensen mot Kina. Hur ser det ut när det gäller lastbilar då? Kan det där bli liksom den nästa svårigheten för de här stora europeiska bolagen? Vi har ju Volvo och Scania i Sverige.
Ja, Scania tillhör ju Volkswagen-koncernen inom då lastbilsbolaget Traton. Det är en annan verksamhet. Den fungerar på annat, en annan marknadsdynamik, andra strukturer. Men det är klart att det kommer komma kinesiska tillverkare. Och om vi nu talar om ellastbilar och så har ju batteritekniken, som är kärnan här, den finns ju i Kina. Den finns ju inte i Europa. Och den kinesiska marknaden är så mycket större. Och det är därför till exempel som företrädare för Volvo idag säger att vi måste nu bygga ut infrastrukturen här så vi kan utveckla våra lastbilar. Och det är ju det som sker i Kina. Så det är klart att det kommer en ökad konkurrens framöver. Men hur den kommer att utspela sig, det behöver inte alls bli som på personbilssidan, andra sidan.
Kommer Volkswagen och de europeiska bilmärkena klara av det här? Kommer de återfå sin position i toppen?
Ja, alltså Volkswagen har 25% av den tyska marknaden, så det är ju inte att de säljer 9 miljoner bilar, utan vad de måste göra är att de måste producera dem på ett mer effektivt sätt, och då är det att minska antalet fabriker, öka beläggningen i de fabriker man har, och då har de historiskt haft problem med ägarstrukturen för att delstaten Niedersachsen äger 20% i Volkswagen och de brukar liera sig med facket som är väldigt starkt i Volkswagen, och därför har man alltid kommit överens om att minska arbetstid och sprida ut den här produktionen istället för att lägga ned fabriker. Och frågan är nu vad som kommer hända den här gången, men jag tror nu att nu kommer ett antal fabriker att läggas ned.
Tack så mycket Christian Åström för att du kom till Studio 1, fristående ekonomijournalist.
Studio 1 denna eftermiddag produceras av Marcus Elvebrandt, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren och tekniker Luna Kashai.
Just nu ser det svårt ut att få till fredsförhandlingar om Ukraina efter Rysslands angreppskrig mot landet.
Men två av de viktigaste NATO-länderna, Tyskland och Frankrike, har under de senaste 80 åren visat att fred efter många blodiga krig faktiskt är möjlig.
Vår internationella korrespondent Daniel Alling har tittat närmare på försoningen mellan två ärkefiender.
Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
Åh, Orgeln i den världsarvsklassade katedralen i franska Reims dånar triumfatoriskt när prästerna och korgossarna går mittgången fram mot altaret inför söndagsmässan. Precis samma orgel lät i det närmaste exakt likadant nästan på dagen för 64 år sedan när den dåvarande franske presidenten de Gaulle och den tyske förbundskanslern Adenauer gick samma mittgång fram för att i katedralen visa världen att de båda ärkefienderna var beredda att försonas. De Gaulle skulle senare ropa ut de berömda, men då, efter allt som varit, närmast osannolika orden från en fransk president som vi nyss hörde: länge leve Tyskland, länge leve den tysk-franska vänskapen.
Aber das gilt ja so als der Versöhnungsgottesdienst und dann wie so eine Hochzeitsfeier in der Kirche.
Mässan i Reims-katedralen fortsätter med psalmsång och orden från den tyske professorn i historia Ulrich Pfeil att mässan i Reims den 8 juli 1962 idag kan ses som ett slags bröllopsfest mellan länderna känns där och då högaktuella. Att de båda ledarna ville bevisa sitt försök till försoning i just Reims var ingen slump. Staden och katedralen hade bland annat närmast förstörts av tyska trupper i första världskriget, och det var också i Reims som Tyskland skrev under kapitulationen i andra världskriget den 7 maj 1945. För att förstå ännu mer varför försoningsförsöket var lika nödvändigt som osannolikt behöver man bara åka någon timme österut från Reims till staden Verdun. Här stod ett av de blodigaste slagen under första världskriget mellan Tyskland och Frankrike 1916. På den kulliga frontlinjen dog eller skadades upp mot 1 miljon tyskar och fransmän, och på museet över slaget som idag finns på platsen får man både en ljudlig och visuellt djupare insikt om vidden av hatet mellan länderna som länge rådde.
Det är schon sehr bedrückend, sehr beklemmt und macht
für den Marco är en av museibesökarna. Han säger att det är sorgligt och beklämmande att se under vilka fruktansvärda omständigheter slaget i Verdun fördes. Museet ligger mitt i det som då var slagfältet. Idag ser man fortfarande att naturen inte återhämtat sig helt från förstörelsen på slagfältet, och man ser förstås de oräkneliga vita korsen över soldatgravarna på flera ställen i området.
It's so sad to imagine for example the battlefields full of dead bodies and completely destroyed.
Fransyskan Peggy tycker att det är så sorgligt att föreställa sig alla döda kroppar, all förstörelse och elände på slagfältet i närheten.
Och tatsächlich habe ich da keine Antwort drauf. Ich habe da einfach nur die Dankbarkeit, ne? Så för uns är det völlig.
Och tyske Marco säger vidare att när han ser hur illa det var här så kan han inte förstå hur försoningen mellan Tyskland och Frankrike var möjlig. Han är bara tacksam för att den faktiskt var det. Fredsklockan i parken för det som idag kallas för Centrum för världsfred i Verdun är gjord av metallskrot från slagfältet i staden av en tysk hantverkare. Verdun har dock många sidor. Staden är också en av de franska symbolerna för kampen och segern mot Tyskland i första världskriget. Det väldiga trappformade monumentet mitt i staden med en enorm skräckinjagande fransk soldatstaty längst upp gäller också än idag som fransk symbol för motstånd, självständighet och frihet. Men staden vill alltså idag också vara något mer. Inte så långt från trappmonumentet står till exempel numera en stor skulptur formad som ett V. Mémoire vive heter det. Håll minnet levande.
There was also this ceremony with Angela Merkel as well as
Florence Lamousse på stadens turistbyrå berättar att när den förra tyska förbundskanslern Merkel med sin franska kollega Hollande 2016 högtidlighöll 100-årsdagen av slaget i Verdun, så ville man att V-skulpturen i fortsättningen också skulle stå för det tyska ordet för försoning, Versöhnung.
You know, nowadays when there are so many conflicts in the world, France and Germany and Verdun show that it's possible.
This is something we usually say to many people who come to visit. It is possible.
Florence Lamousse säger att hon idag i en värld med så många konflikter ofta vill skicka med folk som besöker staden att försoning faktiskt är möjlig. Es war ein Prozess sozusagen.
Es war ein Prozess.
Den Leuten eingeredet.
Genau, und man hat in der Vergangenheit immer
Historikern Ulrich Pfeil, som tillsammans med sin franska fru Corinne de France, också hon historiker, specialiserar sig på just den tysk-franska försoningen, framhåller att freden mellan Tyskland och Frankrike sedan 80 år tillbaka ungefär bara var möjlig genom en längre process som inte började först med mästaren i Reims utan långt före, steg för steg.
Schon ab 1946 kann ein Initiative
Corinne de France säger att redan 1946, kort efter andra världskriget, så började man se tendenser till ett närmande mellan då Västtyskland och Frankrike, framförallt på gräsrotsnivå först.
Erste Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard.
Corinne de France lyfter fram det lokala samarbetet mellan tyska och franska städer som ett viktigt första steg. 1950 inleds det första mellan tyska Ludwigsburg och franska Montbéliard och sen blev det fler och fler. Även organiserandet av formella, omfattande träffar mellan tusentals franska och tyska ungdomar betydde mycket.
Det är immer so ein Zusammengreifen von zivilgesellschaftlichen Initiativen.
Ulrich Pfeil säger att försoningen var möjlig genom en växelverkan mellan lokala initiativ i civilsamhället och toppolitiker som de Gaulle och Adenauer och andra. Adenauer och de Gaulle hade till exempel träffats flera gånger före ceremonin under mässan i Reims.
Also kalter Krieg, europäische Integration und die Rolle auch natürlich Amerikas.
Ulrich Pfeil lyfter också fram flera avgörande internationella, alltså externa faktorer som USA:s påtryckningar i ärendet, utvecklingen av det som sen skulle komma att bli dagens EU, nämligen ett närmare europeiskt samarbete som band ihop Tyskland och Frankrike, men också en gemensam fiende under kalla kriget, Sovjetunionen. Här, längst in i stillheten i den väldiga katedralen, så finns ett av de tydligaste tecknen på den tysk-franska försoningen som inleddes här i katedralen i Reims 1962. Det är ett mycket grällt, färgstarkt, vackert katedralfönster med en gåva från Tyskland till Frankrike. En stark plats inne i katedralens stillhet.
Deutschland und Frankreich haben mehrere Instrumente entwickelt.
Historikern Corinne de France säger att visst har Tyskland och Frankrike visat vilka verktyg som går att använda för försoning mellan fiender av idag.
Aber jetzt für Russland und Ukraine finde ich ist es schwierig vorauszusehen.
Ulrich Pfeil tror dock att det är svårt att dra slutsatser om ett framtida försoningsarbete mellan Ukraina och Ryssland till exempel. Varje konflikt är unik, säger han, och det som hjälpte mellan Tyskland och Frankrike kan inte alls hjälper i andra konflikter av idag.
Man kan viel kaputt machen innerhalb von kurzer Zeit. Wir sehen das bei Trump.
Båda forskarna lyfter också fram faran att framtida tyska och franska toppolitiker skulle kunna bli nationalistiskt agerande igen, att försoningsarbetet därför alltid måste hållas levande.
Man kann über Geschichte Gesellschaften gegeneinander mobilisieren. Das ist die große Gefahr.
Historien visar att faran uppstår när politiker använder just historien för att mobilisera samhällen mot varandra, säger Ulrich Pfeil.
This is my opinion.
Sista ordet går till Florence, där på turistbyrån i Verdun.
Peace is stop fighting. Reconciliation is linking together.
Fred är att sluta kriga. Försoning är att koppla ihop varandra. Man behöver båda, säger hon. Daniel Alling, internationell korrespondent från Reims och Verdun i Frankrike.
Det har blåst rejält längs kusterna den här sommaren och med blåsten kommer ofta tången som lägger sig som ett tjockt täcke längs stränderna.
Mm, det gör den, och i många kustkommuner så orsakar det här besvär och kostnader när tången ska transporteras bort för att göra stränderna rena för alla som vill sola och bada.
En av de kommuner där det blåst upp ovanligt mycket tång i sommar är Helsingborg, och vår reporter Håkan Svensson gick ner i morse till en av stadens stränder.
Ja, även om vinden har lagt sig så är det fortfarande vågor kvar. Det är en sån här gammal sjö, och här på stranden Fria Bad i Helsingborg så sköljer vågorna upp och de sköljer med sig tång. Det ligger väldigt mycket, inte väldigt mycket, men det ligger mycket tång i vattenbrynet här. Filip Lilligen, du står här med soporsten i högsta hugg. Du brukar städa här på stränderna på dagarna. Ja. tång, vad säger du?
Ja, det är ju en del tång här idag. Och det har ju varit lite jobbigt den senaste veckan här.
Har det varit mycket tång?
Ja, en del faktiskt, en del. Jag har nog inte sett så här mycket innan.
Vad är din uppgift när det gäller tången?
Min uppgift är att se till så att trapporna ner i vattnet är rena och inte liksom är hala och har fyllt med tång på sig.
Har det varit jobbigt i år?
Ja, uff ja. Speciellt denna vecka. Speciellt denna vecka.
Du ska få gå iväg och sopa den här trappan nu för att jag ska gå över här till Elisabeth Lindberg som är strandansvarig på Helsingborgs kommun. Ja, det ligger mycket, mycket tång här och vi kommer till högarna som ligger bakom oss här. Men ni har plockat bort det mesta. Varför plockar man bort tången på stränderna?
Ja, det är ju också för att ge de badande en fin strand. Och vi gör det ju bara precis under de här månaderna, sommarmånaderna. Sen de andra månaderna så får stränderna vila.
Nu om vi går ner och tittar här i det så är det ju svart, det som jag kallar tång. Men det är inte alltid bara tång som lägger sig här på stränderna.
Nej, men just alltså, om man ser de norra delarna i Helsingborg, då är det ju mest den här klassiska blåstången då. Medan vi då i de södra delarna har mest ålgräs. Och det här med, det är ju lite marint växtmaterial. Men så bunkar man ihop alltihopa det här då till så kallar man det tång. Så det är ju liksom både tång och det är ålgräs och det är röda alger, så det är ju massa olika saker då som man kallar då för tång.
Och det ligger det här och flyter i vattenbrynet och kommer upp på stranden och luktar, det är ju många som tycker det luktar äckligt, jag tycker det luktar tång och luktar friskt, men det är massor med tång, vad gör ni av den? För den ligger ju inte här uppe på stranden, den är väldigt städat på stranden utan den ligger bara i vattenbrynet, vad gör ni av den?
Ja, det mesta faktiskt använder vi som erosionsskydd. Inte just här på just det centrala fria bad, men på de andra stränderna så gör det en jättestor nytta. Då lägger vi liksom upp det för att skydda de känsliga dynerna. Så det blir liksom som en buffert om det skulle bli en riktig storm. Så då tar ju vågorna liksom de här tångvallarna istället då för att slå sönder sanddynerna istället.
Så all den här tången, för jag ska säga att om man tittar lite längre norröver blir det här, så ligger det, jag var ute och gick längs stranden igår, så ligger det gigantiska högar med tång, men de använder ni igen alltså?
Ja, det gör vi. För det kan ju också låta konstigt här, men det är faktiskt så att på vissa stränder har vi för lite. Så där har jag inte samma möjlighet att göra de här skyddsvallarna, kan vi kalla dem också. Mm.
Men man kan då använda tången till att köra ut igen i havet och använda det som erosionsskydd så att säga. Kan man använda tång på något annat sätt som ni plockar upp?
Ja, alltså, jag vet ju att det finns ju andra kommuner som bland annat använder det som att toppdressa sina strandängar, gräsmattor. Det är ju inte så vanligt idag att man använder det kommersiellt liksom i jordbruk och så. Men sen kan man ju faktiskt använda det lite där hemma i trädgården också.
Men det, om vi går ner ytterligare ner här, jag vill inte bli blöt om fötterna för det är kallt i vattnet också, även om det är sommar. Men om man tittar här, det ser ju ganska äckligt ut. Är det farligt?
Nej, absolut inte. Det här är ju så att säga en ren produkt. Så att nej, absolut inte. Det är ju snarare när vi kommer till brännmaneter och så vidare som...
Då pratar vi farligt och otrevligt. Precis. Utan det här är bara lite otrevligt och kan lukta illa.
Ja, och jag menar nu när det har kommit... De här dagarna, framförallt i södra Sverige, när det har blåst så mycket, så då river ju vågorna med sig en väldigt mycket tång. Och det här kommer ju mata på. Det matar ju på ett antal dagar. Men när den är så här färsk så luktar det ju inte. Men det är klart, får vi inte undan den här tången så kan det ju... Om det blir lägre vatten och så blir det varmt och gott, då kan det ju ligga och ruttna. Och då får man liksom den här klassiska, inte så angenäma lukten av tången.
Det har ju gått killar och här och rensat och sen är det stora maskiner. Men det som händer på morgonen här är att det går stora grävskopor som går ut i vattnet, plockar upp det, lägger det stora höga här borta då, de här som ni använder sen. Det här måste kosta pengar.
Ja, det gör det ju. Det gör det ju såklart. Men vi vill ju ändå samtidigt att det ska vara fina stränder precis just under sommarmånaderna. Och man kan väl slarvigt lite också säga att om man jämför liksom det här med snöröjning på vintern. Ja, vissa år så har man ju så att säga tur och att det inte kommer upp så mycket tång eller det inte kommer ner så mycket snö. Då kostar det inte så mycket. Men nu som den här veckan när du bara har matat på, visst, det kostar ju, det gör det ju.
Så nu håller du tummarna för en lugn sommar med mycket, mycket sol och mycket bad?
Ja, och framförallt inte så mycket vågor och vind.
Elisabeth Lindberg som håller tummarna för att det inte ska blåsa så mycket. Strandansvarig i Helsingborgs kommun och vår reporter vid Helsingborgs stränder, Håkan Svensson.
Ja, många känner igen de där tonerna och den där rösten. Idag kom beskedet att sångerskan Bonnie Tyler gått bort, världskänd för sina starka powerballader.
Här i studion, Tina Mefrason, musikjournalist på P3. Hur stor artist var Bonnie Tyler?
Ja, men Total Eclipse of the Heart som vi precis hörde, det är en av de bästsäljande singlarna genom tiderna. Den också i januari passerade den 1 miljard strömningar på Spotify, vilket i och för sig väldigt många låtar har, ska man vara tydlig med. Men det är ett bevis på att den här låten lever vidare. Den kom ju liksom tidigt 80-tal, men är fortsatt en odödlig hit och att man, förutom att det förstås är en klassiker som många lyssnar på om och om igen, att det ändå verkar vara nya som också hittar till den och väljer att streama den. Mm.
Många känner till hennes stora hits. De kommer ju tillbaka en dag som denna man hör då, som du sa, Total Eclipse of the Heart, I Need a Hero, It's a Heartache. Men vem var hon? Bonnie Tyler?
Men hon växte upp i Wales. Hon sjöng i kyrkokör som barn. Var också med i så talangtävlingar, alltså lokala talangtävlingar. Det var så hon blev upptäckt från början som ganska liten. Hon bildade några band. Hon försökte med eget band. Hon körade för ett annat. Men sen var det någonstans när hon var 17 här för mig ytterligare en sån talangtävling. Eller det var en talangscout ska sägas som hittade henne, tog med sig henne till London och hon fick spela in en demo. Därefter fick hon då skivkontrakt.
Och vad gjorde henne unik?
Det är hennes raspiga röst, den här hesa rösten. För att det här hände ju då innan hon spelade in där på 80-talet, just Holding Up for Hero tror jag det var faktiskt. När man är så här hes i rösten så har man ofta muskelknutar på stämbanden. De är farliga, man ska helst operera bort dem. Hon gör det, efteråt ska man röstvila. Det klarade inte Bonnie Tyler av att göra. Men det hon klarade av att göra var att behålla den här raspigheten och behålla röstkvaliteten och ändå göra det bästa av situationen. Och det var ju det som gav henne hennes unika selling point, hennes USP. Det var den här raspigheten.
Mm. Vi har också med oss Lena Nordlund på Vetenskapsradion här på Sveriges Radio. Du intervjuade Bonnie Tyler 2008. Hur var det?
Ja, men det var fantastiskt och det handlade just om den här rösten, för jag är så intresserad av hesa röster. Så jag intervjuade henne nästan enbart om hennes stämband. Och hennes karriär har ju gått lite upp och ner. Och det här var kanske när den var lite ner, för hon skulle sjunga på en finlandsbåt och bodde på ett hotell ganska långt utanför Stockholm i Upplands Väsby. Så det var lite ledsamt att träffa henne där, men hon var ju en stjärna. Mm. Och då berättade hon om den här röstoperationen 1976 som blev fel. Innan dess hade hon en ganska klar röst och var inte alls så känd. Men efter den här operationen, hon skulle, som Tina sa, hållit tyst i 6 veckor. Hon klarade inte det. Kanske var det det som gjorde att hon fick permanenta knutor på stämbanden. Eller så var det en dålig operation. Men det var ju det som var lyckan för henne.
Mm. Du, och sen Helena, som precis, vi kan väl lyssna på vad hon själv sa i din intervju för nästan 20 år sedan.
I thought, well, my career is over now, you know. But I went into the studio to record a song, just try it out, you know. And that song happened to be, it's a heartache. And when I started singing it, it was like, you know, it came out very husky. And the producer said, my God, where did that voice come from, you know? It's changed, but it's good. So it turned out to be a good thing, you know.
En fantastisk sak, säger Bonnie Tyler. Oj, var kom den här rösten ifrån, sa producenten. Vi kan väl lyssna.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down.
Ja, Tina Mefrason, det här är det här man hör, eller hur?
Mm, visst, där hör man verkligen raspet ordentligt.
Mm. Hur fortsatte det sen då? När det då började rulla, hon slog igenom 77, vad hände?
Ja, men genidraget är ju egentligen när hon säger till sitt skivbolag att hon vill jobba ihop med låtskrivaren Jim Steinman. Han hade haft framgångar med Meat Loaf och då gjorde de tillsammans jättestora såna powerballader. Och det är där som Total Eclipse of the Heart, den låten börjar så stack. För hon, det här var från början en låt som var skriven till en musikal, någon sorts Nosferatu-musikal, det är därför den är så lång också, 8 minuter. Bonnie Tyler hörde den och säger, men den här vill jag göra. Men hon var osäker på att den skulle bli en hit just på grund av längden. Men hon visste att hon ville sjunga den och så gjorde hon ju det. Och det, alltså det, resten är ju historia.
Och jag tänkte bara, Lena Nordlund, hon verkar ju så, hon är ju rolig när hon berättar det här själv. Alltså hon säger att wow, det här var ju det bästa som kunde ha hänt mig.
Ja, och det, hon berättade också att rockstjärnor, andra rockartister, var avundsjuka på my natural huskiness, som hon sa. För att liksom, hon hade ju det där naturligt och de kunde stå och skrika in i en vägg eller röka massa cigaretter för att få det där hesa inför ett uppträdande. Och jag var fascinerad över hur hon kunde få den att hålla, liksom, att, för den är ju en skadad röst, men den är permanent skadad och då håller den sig ju så, även om hon inte har världens största omfång. Och vi pratade ju liksom bara om hennes stämband och röst, och jag vet att hon sa att det där var den konstigaste eller den mest annorlunda intervju jag varit med om sedan jag började sjunga 1969, så hon var liksom inte van att prata om det där medicinska i rösten, som jag tyckte var spännande.
Och hörde du det där härliga skrattet i din intervju? Alltså, hur var Bonnie Tyler? Vad fick du för känsla för?
Ja, men hon var van att göra såna där musikerintervjuer. Hon ställde sig liksom, hon var så beredd att jag skulle börja fråga henne om kvällens show eller vad hon skulle sjunga och sådär. Men hon blev lite bräckt ur fattningen när det började handla om stämbanden. Men hon var otroligt ödmjuk och sen så sjöng hon där på hotellet i Upplands Väsby, så sjöng hon It's a Heartache för mig, som jag hade med i det programmet som jag sände för länge sedan då. Så jag fick ett lite soloframträdande.
Vilken upplevelse, Tina Mefrason. Jättekort, vad blir hon ihågkommen för?
Ja, men för rösten och för hennes otroliga förmåga att göra powerballader så dramatiska.
Mm. Hinner vi höra några sekunder igen? Ja, där har vi Bonnie Tyler. Tack Tina Mefrason, musikjournalist, Lena Nordlund, programledare i Vetenskapsradion. Vi är tillbaka igen efter klockan 17.
Klockan är 16:45 här i Ekot. Efter nya attacker mellan Iran och USA, oron ökar hos civilbefolkningen i Iran. Parispolisen förbereder sig på kaos inför kvällens VM-match mellan Frankrike och Marocko. Och sjukpensionären Andreas har försökt betala av sina skulder i 30 år.
Men jag betalar bara ränta. Jag lyckades aldrig betala min lån. Det var mycket jobbigt. Det var mycket jobbigt.
Ja, nytt förslag ska hjälpa skuldsatta att bli skuldfria. Det är en del av innehållet i Ekot 16:45 i studion Julia Vitegård. Och vi börjar i Iran. Attackerna mellan Iran och USA fortsätter i natt. Och under förmiddagen har Iran attackerat amerikanska mål i gulfstaterna i länder som Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det är som ett svar på ett hundratal amerikanska attacker mot landet. Med oss nu har vi Lorin Ibrahim, Ekots utsända, som befinner sig i Erbil i irakiska Kurdistan. Där det också har kommit attacker nu under eftermiddagen. Vad är det som händer?
Ja, Iran och USA har för andra dagen nu attackerat varandra. Och precis som du var inne på så har Iran svarat de amerikanska attackerna med motattacker i mål av i Qatar, Kuwait, Bahrain. Men också Jordanien har rapporterat också om attacker mot amerikanska mål. Och även här i Erbil, utanför Erbil, har ett läger som tillhör oppositionella iranska kurder attackerats. Jag ska också säga att det inte är första gången de här lägren attackeras här utanför Erbil. Men frågan är om attackerna intensifieras nu i samband med den senaste eskaleringen här.
Och USA och Iran hade ju inlett en vapenvila. Vad var det som hände med den?
Ja, man kan nog säga att den redan sköra vapenvilan har satts under hårt press av nya amerikanska flyganfall och iranska motattacker. Från Irans sida har man sagt att USA är ingen part att lita på. Och det har ungefär USA också sagt och anklagat dem för att bryta den här överenskommelsen. Och även Trump har varit ute och hånade Iran med det här. USA ska också ha attackerat civila mål och Iran har anklagat USA med det då för krigsbrott efter attackerna mot infrastrukturen. Så det återstår att se. Idag ska Irans utrikesminister Abbas Araghchi ha haft telefonsamtal med sina omanska och turkiska motsvarigheter och diskuterade den senaste utvecklingen i regionen, särskilt i Hormuzsundet enligt iranska utrikesministeriet. Så parterna betonade behovet av att använda diplomatiska kanaler för att förhindra eskaleringen enligt ministeriets då uttalande. Så att det återstår att se hur det här kommer att utvecklas.
Tack för det, Lorin Ibrahim, Ekots utsända som befinner sig i Erbil i irakiska Kurdistan. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst valet till det palestinska parlamentet Och inne i Iran växer oron bland civilbefolkningen, det säger flera personer som Radio Sweden pratat med.
Sanningen är att människor har tröttnat på den här utdragna osäkerheten. Det säger Arash som befinner sig i Iran och egentligen heter något annat. USA har för andra dygnet i rad bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Enligt iranska hälsodepartementet har minst 14 personer dödats och nära 80 uppges skadade. Och den långvariga konflikten påverkar iraniernas vardag. Arash berättar att det innebär en psykisk påfrestning då landets ekonomi kraftigt försvagats. Han beskriver att företag och butikers verksamhet i praktiken har stannat av. Något Mino, som också vill vara anonym, bekräftar. Man kan knappt vara ute på gatorna eftersom nästan allt är stängt. Det känns som att hur mycket man än försöker ta sig upp ur det träsk man har hamnat i så sjunker man bara djupare ner i det på grund av de omständigheter vi lever i, säger hon. Arash hoppas att båda parter kan ta sitt förnuft till fånga och sätta sig vid förhandlingsbordet igen och nå en varaktig fred.
Reporter här var Hanije Nazeri och Thea Regel, Ekot. Nu så, palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sen har skjutits upp. Och inrikes nu. Nu till Sverige, till Ekots granskning om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers. Först efter att hans anhöriga krävt en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Sjukvårdsministern Elisabeth Lann är kritisk till att Lasses anhöriga har fått kämpa för att han ska få rätt diagnos.
så ska det inte vara. Men vi vet att det är så väldigt mycket. Och just frontallobsdemens som är en sjukdom som också gör att anhöriga lider väldigt svårt. Det är otroligt sorgligt att höra, och därför är det viktigt att man får rätt diagnos så att man kan få rätt behandling.
Mm. Lite andra figurer också, de här.
Ja, de. Mm.
De är jättefina tycker jag.
Ja, det är det.
Bildläraren och konstnären Lasse Larsson fick diagnosen Alzheimer och sattes in på en medicin som han enligt familjen fick svåra biverkningar av. Familjen krävde en second opinion och först efter det fick han diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare Ekot pratat med säger att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet. Hon menar att vården idag saknar ett systematiskt arbete för att fånga upp patienter med frontallobsdemens.
Det finns ingen samordnad teamverksamhet, utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg. Och det tar enormt mycket tid och kraft.
Caroline Graff skulle vilja att det fanns team i vården där specialister inom olika verksamheter samarbetade kring patienter med frontallobsdemens. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann säger att det är upp till regionerna att själva bestämma hur man vill organisera vården, men att hon är beredd att titta på frågan.
Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
Lasses dotter Anna Larsson säger att hon tänker på dem som inte har anhöriga som kan kämpa för dem.
Det är viktigt att tänka på alla röster som inte hörs. Ja. Man måste göra rätt och man måste värdera varje individ på ett respektfullt sätt.
Reporter här, Johanna Sjövall. Idag kom det förslag på ett helt nytt sätt för hur personer som har konsumtionsskulder ska lyckas betala tillbaka dem. Enligt förslaget ska de i första hand betala av skulden och därefter räntor och avgifter. Det är för att motverka långvarig överskuldsättning. Sjukpensionären Andreas från Hässelby i Stockholm har försökt betala av sina skulder i över 30 år.
Jag har betalat ganska mycket faktiskt. Därför jag hade den här utmätning varje månad då. Men jag betalar bara ränta. Jag lyckades aldrig betala min lån. Det var mycket jobbigt.
Han är en av många som varit skuldsatta under lång tid med få möjligheter att bli skuldfri. För att motverka det här problemet föreslår nu regeringens utredare en rad åtgärder. Där det som lyfts fram som det mest omfattande förslaget är ett nytt sätt för hur man betalar av konsumtionsskulder. En åtgärd som vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn hoppas blir verklighet.
Ja, men vi skulle se otroligt positivt på det, därför att den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
Idag så betalar den skuldsatta först av räntor och avgifter och sen går pengarna mot att betala av själva skulden. Men utredarna föreslår nu att vända på den ordningen så att betalningarna i första hand går mot att betala av på ursprungsskulden och sen räntor. På så sätt minskar skuldens ränta över tid och det blir lättare att betala tillbaka, menar Cecilia Hegetorn.
Till skillnad från idag när man egentligen kan betala ränta i decennier, men ändå så finns hela skulden kvar. Då blir man ju aldrig skuldfri.
Men förslaget om att ändra betalningsordning på konsumtionslån får kritik av Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström.
Det är en väldigt stor förändring och den ruckar på gamla principer som vi haft i Sverige under många hundra år.
Reporter var Nils Sive. Och så till krisen i tyska Volkswagen. Klockan 14:30 svensk tid i eftermiddags samlades Volkswagens styrelse i Wolfsburg. På bordet låg ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland.
Seit Wochen müssen wir leider feststellen.
Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid flera av Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland. Budskapet till styrelsen är tydligt. Stäng inte fabrikerna. Låt oss behålla våra jobb. Men för Volkswagens ledning handlar dagens möte om att Europas största biltillverkare måste bli snabbare, billigare och mer konkurrenskraftig innan den globala bilindustrins tyngdpunkt flyttar ännu längre mot Kina. Kritiker menar att nödvändiga beslut har skjutits upp alldeles för länge. Så här sa Helena Wispert, professor i fordonsekonomi i tyska tv-kanalen ZDF tidigare idag.
Alltså Volkswagen denkt ja in alla riktningar och denkt också över Entscheidungen nach die bisher.
Volkswagen undersöker alla möjligheter, till och med sånt som tidigare var otänkbart, som att både utveckla och tillverka bilarna i Kina och sen sälja dem i Europa, säger Wispert. Det grundläggande problemet kvarstår dock, menar hon. Konkurrensen har hårdnat, marknaden krymper samtidigt som antalet aktörer ökar. Jag har svårt att se potentialen för en dramatisk vändning, säger Helena Wispert.
Reporter Jon Thunqvist. Fotboll nu. Inför kvällens VM-möte mellan Frankrike och Marocko förbereder sig franska myndigheter på stora folksamlingar. Och i Paris mobiliseras ett omfattande säkerhetspådrag.
I Paris riktas särskild uppmärksamhet mot området kring Champs-Élysées där flera tunnelbanestationer stängs, trafik spärras av och drönare ska användas för att övervaka folksamlingar. Polis och kravallpolis ska vara på plats. Det införs också förbud mot fyrverkerier och mot att transportera bränsle i dunkar. Myndigheterna har dessutom beredskap för möjliga huligan- och extremistkopplade oroligheter. Bakgrunden är bland annat oroligheterna efter Frankrike-Marocko i VM 2022. Då rapporterade franska medier att omkring 20 000 personer samlades på Champs-Élysées, att projektiler kastades mot polisen, fordon brändes och omkring 100 personer greps i Paris. Oron har också förstärkts av senare fotbollsoroligheter. Här hörs ljud från BBC efter att Paris Saint-Germain vunnit Champions League i maj i år. Paris gator fylldes av jublande supportrar, men firandet övergick i våldsamheter. Enligt Le Monde greps över 280 personer i Paris, bilar sattes i brand och kollektivtrafiken stoppades delvis. Caroline Poron, Paris.
Och så om rocksångerskan och 80-talsikonen Bonnie Tyler, mest känd för låten Total Eclipse of the Heart, som har avlidit efter en tids sjukdom.
På ett sjukhus i Portugal tog sångerskan sina sista andetag. Det var i samband med en akut operation i maj i år som hon försattes i konstgjord koma, och idag meddelade Bonnie Tylers familj i ett inlägg i sociala medier att hon avled igår kväll i sviterna av den sjukdom som hon vårdades för. Det rapporterar BBC. Bonnie Tyler föddes som Gaynor Hopkins i södra Wales. Hon upptäcktes av en talangscout när hon sjöng med sitt band i en klubb i Swansea 1975. Den hesa, unika rösten blev snart hennes signum. It's a heartache, nothing but a heartache. Bland Bonnie Tylers största hits nämns Total Eclipse of the Heart från 1982 som sålde platina, och Holding On for a Hero från sent 90-tal. Och i år, 43 år efter att Total Eclipse of the Heart släpptes, passerade den 1 miljard spelningar på Spotify. Bonnie Tyler blev 75 år. Sofia Sofraniado, London.
Och nu en titt på vädret. I kväll är det klart väder på många håll i Svealand och Götaland med något sjunkande temperaturer. På Gotland ökar molnigheten och det kan bli någon skur. Även över Norrland ökar molnigheten och det ser ut att vara uppehåll. Imorgon får de västra delarna av Götaland mest soligt och varmt väder, och i landet i övrigt varvas soliga perioder med stunder av molnigt väder. Allmänt temperatur 20-25 grader. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson, och jag i studion heter Julia Videgård.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme, fortsätter attacker mellan USA och Iran.
Hör SVTs Samir Abu Eid, som nyss kommit hem från Teheran, om den senaste utvecklingen.
Och nu får upphandlingen av nattåg till Norrland kritik. För få bäddar riskerar att leda till höga priser, menar järnvägsprofessor.
Som en av vår tids stora folksjukdomar, demens. Reportage om hur vården ofta missar mindre vanliga varianter av den.
Att mitt i sorgen behöva kämpa för att få rätt diagnos och vård har varit extremt tufft, säger Marie-Louise.
De värsta delarna är ju det här med kampen emot hela sjukvården, skulle jag vilja säga.
Och sen om nivåerna av testosteron hos män som har halverats på 50 år. Vad får det här för konsekvenser och behöver fler män kanske ta medicin?
Det är vårt innehåll. Vi sänder fram till 17:15. Marcus Karlhed och Helena Groll i studion.
Ja, där vi börjar i Iran alltså. Så här har det låtit i Mashhad idag när Ayatollah Khamenei fördes till sin sista vila.
Och det är 4 månader efter att han dödades i israeliska amerikanska bombningar, så gravsattes han idag i sin hemstad.
Och samtidigt så fortsätter alltså de militära angreppen mellan Iran och USA.
Samir Abu Eid, SVTs utrikeskommentator och tidigare Mellanöstern-korrespondent, fick jag till titlarna där, stämmer det?
Ja, det kan man säga. Mellanöstern-kommentator.
Ja, du är nyss hemkommen från Iran efter att ha bevakat begravningen som ju inleddes i lördags. Vad såg du på plats? Alltså, hur var stämningen?
Och det var ju väldigt speciellt, skulle jag säga, eftersom vi hade då visum för att bevaka just då statsbegravningen. Och vi var väldigt nära då den här platsen, Grand Musalla, där själva begravningen ägde rum, eller där den började. Och det var ju otroligt mycket människor, tiotusentals, hundratusentals skulle jag säga. Och det var ju då de allra lojalaste anhängarna till regimen. Väldigt många religiösa. Och det var en stämning av dels av sorg, och många stod och grät och så, och slog sig för bröstet som en symbol då för den här för sorgen då. Men samtidigt också väldigt mycket raseri och hat då, mot USA, framförallt mot Israel. Det var ju i israeliska amerikanska attacker då, som dödade deras tidigare då, Ayatollah Khamenei, som då styrde landet med järnhand i 37 års tid. Och många uttryckte också att han var som en fadersfigur. Mm. Så att det är starka känslor. Och det som var tydligt också under de här dagarna vi var där, det är att regimen då har ett stort stöd bland väldigt många iranier. Vi vet ju också att det finns kanske ännu fler som är oppositionella och är emot regimen, men det blev ändå tydligt att regimen är de som då kontrollerar landet och som har många följare.
Mm, och de uppges att ha skickat sms och använt kändisar för att uppmana människor att delta. Märkte du av den där mobiliseringen då?
Ja, absolut. Det var väldigt tydligt. Att dels så hörde jag av människor där att under ett par veckors tid så har de smsat, alltså människor i hela landet, om att komma. Och även de ville att människor ska lägga ut på sociala medier, alltså publicera att de är där och så. Sen så var det gratis mat och vatten. Och till och med liksom uppehälle, för att de ville att så många som möjligt skulle komma då. För att det var ju inte bara en statsbegravning, utan väldigt mycket politik också. Och just då att de vill visa den här då styrkan, visa att de har ett stort stöd. Så det var tydligt att det här var liksom dels att signalera det liksom inåt då i landet, men även då ut då till omvärlden. För vi har ju sett de här bilderna nu. Och statsbegravningen har ju pågått i nästan en veckas tid. Så för regimen så har det här varit väldigt viktigt att få ut det här budskapet.
Mm. Vi hörde ju ljud där från Mashhads gator, och under dagen då när man har suttit och tittat på det här begravningståget, om man kan säga, så har det ju då synts skyltar och banderoller och att det är texten med Kill Trump, Revenge on Trump och så vidare. Hur mycket påverkar då, tror du, de här senaste dagarnas attacker som vi också talar om? Hur mycket påverkar de själva begravningen och begravningståget?
Det var ju meningen att han skulle begravas tidigare, men de har ju skjutit upp det hela tiden på grund av kriget då. Men nu så har den ändå då ägt rum, och det man hörde då och det jag upplevde, det var ju att väldigt många människor, dels alltså just motstånd mot USA, mot Israel, mot väst. Det präglade allting då. Och många också som vi träffade, de är emot förhandlingarna. De ville hellre ha krig, så att de var liksom beredda på krig. Och precis som du nämner, vi såg ju också det, och det pratade många om också, att de vill ha hämnd. De ropade på hämnd.
Men samtidigt, du är en av få utländska journalister som har fått komma in i landet, och du är första svenska journalisten då på flera år. Och det du säger nu då, att stödet ändå var så pass starkt. På vilka villkor släpptes du in och i landet?
Alltså, vi släpptes in då på villkor att då bevaka den här begravningen. Så att vi vet ju att det här var, vi är begränsade, det finns ingen press- och yttrandefrihet i Iran, utan det här var någonting som de ville visa upp. Det var vi och ett antal andra utländska journalister där. Så jag tycker att det är viktigt att ändå vara på plats för att se det här då, träffa de här människorna. Men sen så vet ju jag, och jag har ju bevakat Iran under många års tid och varit där många gånger förut, och även under den här resan kunde vi vara på andra platser än där begravningen ägde rum. Och att det finns ju uppskattningar som har gjorts tidigare att kanske upp mot 80% av invånarna i Iran är emot regimen. Mm. Så att det vet nog alla, att det finns en väldigt stor opposition.
Men kunde du tala eller få höra och prata med några av de människorna, eller var det begränsat till de här som faktiskt stödjer regimen?
Ja, när det gäller då vad vi kunde filma och vad vi kunde vara som tv-team, då var det begravningen och området runt omkring. Och där så är ju då de här lojala anhängarna. Men utanför det så kunde vi prata med andra människor, och det blir tydligt också att det finns en väldigt stor opposition mot regimen, men de kunde vi inte filma och intervjua. Och det har vi inom media vet ju det, att vi har ju under hela det här kriget, även innan då, de rösterna vi kan höra inifrån Iran är ju oftast anonyma och så, för att de riskerar ju att fängslas och förföljas, och de kan inte uttala sig fritt och kritisera regimen, men att de finns där, det är alldeles uppenbart.
Och du har, som du var inne på, varit i Iran tidigare flera gånger. Nu kom du hem igår. Kan du berätta, vilken skillnad var det nu i Teheran till exempel, där du var, jämfört med när du varit där tidigare?
Ja, det som slog mig då, det är att de flesta kvinnor, eller väldigt många kvinnor, tjejer, går numera utan sjal och huvudduk. Det är ju egentligen så att de måste ha det där. Men efter de här protesterna som var de senaste åren, och efter det här kriget framförallt, och så har då kvinnorna, de har tagit av sig sina sjalar, och regimen, moralpolisen, har tvingat släppa på det här då, tidigare då, kravet. Så att det där, så det är uppenbart om man besöker Iran idag, att det där har kvinnorna lyckats då flytta fram sina positioner en del. Och man skulle kunna förklara det här med att nu då, efter kriget, så har de militärerna stärkt sin ställning. Och nu är det de som, islamiska revolutionsgardet, som håller i taktpinnen och så. Medan då de religiösa har försvagats en del. Och då har de inte, då är de inte ute och jagar då kvinnor tidigare som gick då utan slöja och så. Så att nu är det är en helt annan gatubild bland människorna i Iran.
Och vad kan det då säga om den nya ayatollan Mojtaba Khamenei, alltså sonen till Ali Khamenei?
Nu så har vi har ju fortfarande inte sett honom eller hört någonting om honom. Det var ju, de pratade innan då, skulle han synas för första gången på begravningen? Det har han inte gjort. Så det verkar som att tidigare så var ju då den tidigare dödade ayatollan Khamenei, han var ju då den som styrde med järnhand, alltid hade sista ordet i alla viktiga frågor. Medan nu så är det inte bara Mojtaba, utan det finns många andra som är delaktiga i de här viktiga besluten. Och då är det då bland annat då islamiska revolutionsgardet och höga generaler och så. Så att det där har det förändrats, verkar det som. Mm.
Samir Abu Aid, alltså SVTs Mellanöstern-kommentator, just hemkommen från Iran. Vi har också med oss Mohammad Faslasemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Du sitter och lyssnar här. När det gäller begravningen, iranska regimen har ju talat upp mot 15 miljoner sörjande under ceremonin 6 dagar. Hur viktigt är det för regimen att visa upp de här folkmassorna?
Ja, det är onekligen en styrkedemonstration där man stärker moralen inåt bland de lojala, men också skickar en tydlig signal till oppositionen både inne i landet och i exil, men också till länder som USA och Israel, att landet har trots allt, att statsledningen har ju trots allt ett visst stöd bland den iranska allmänheten, även om, precis som Samir var inne på, att om man går på de här siffran och någonting, det har till och med nämnts siffror mellan 12 till 20 miljoner, så är det en femtedel av den iranska befolkningen. Så att, men det här är, vi tänk också på att en del av den här processionen, sorgprocessionen, förlades i Irak, i de här heliga städerna Najaf och Karbala, som var väldigt heliga för shia-muslimer. Och även där kunde man samla ihop stora människomassor för att även där skicka en signal om att titta, han hade även stort stöd bland shia-muslimer utanför Iran. Så hela hans begravning har använts för att liksom skicka de här signalerna både inåt och utåt.
Mm. Vi har ju talat om det upptrappade läget, vi har talat om attackerna som har ökat de senaste 2 dygnen också. Hur påverkar det stämningen i Iran kring just själva begravningen, tror du?
Alltså, vi har ju sett de här röda flaggorna, de här banderollerna med att man ska, på engelska faktiskt, inte bara persiska eller arabiska, utan på engelska, där man kräver hämnd och att man ska döda Trump och allt det där. Jag såg faktiskt ett videoklipp där man hade hängt en bild på Trump över en viadukt där folk som gick förbi där kastade stenar, skor, vattenflaskor mot det. Så, och det som nu har blossat upp i de här striderna, det stärker just de här känslorna hos de här som deltar i de här processionerna, och de utnyttjar det här för att liksom fiska upp stämningen helt enkelt.
Och nu fortsätter attackerna mellan USA och Iran. Mohammed Fazil Hashemi, vad är din bedömning? Vad blir avgörande för de kommande dagarnas utveckling?
Ja, än så länge så signalerar båda sidorna att de inte kommer att vika sig. För att det här har blivit en sån här signum för det här kriget, att ingen av parterna vill visa sig liksom vara den som viker av först. Men trycket är ju stort på båda sidor. Trump fick ju väldigt mycket kritik för att han ingick det här samförståndsavtalet med Iran, och det mesta kom att kretsa kring Hormuzsundet, och för att liksom slå ifrån sig den här kritiken, så har man försökt hitta en ny rutt längs Omans gräns för att minska Irans makt över Hormuzsundet. Och det är någonting som Iran liksom kan inte tolerera där, därför att det här är ett så här vinnande, deras främsta kort i förhandlingarna, och det är därför Iran vill liksom upprätthålla sin makt över Hormuzsundet, och all trafik ska ske under deras överinseende. Och USA vill bryta mot det här, och det är liksom bakgrund till de här senaste eskaleringen.
Just det, Samir Abu Aid, innan vi slutar här, vad fick du för känsla, hur motståndskraftig är Iran nu? Det är brist på vatten och ekonomisk kris i princip.
Det är svårt att bedöma, men där de vi träffade i alla fall, de var på krigsstigen skulle man kunna säga. De känner, alltså regimen och deras supporters, att de har vunnit det här kriget och att de då kan vinna även nya stridigheter och attacker. Så att det verkar som att regimen inte kommer ge sig, och det borde ju inte gått det här. Det kan ju bli så att det blir nya attacker nu och att situationen kommer eskalera, att vapenvilan helt kommer bryta samman, att det kan bli än värre attacker jämfört med vad vi såg i början av kriget.
Tack så mycket, Samir Abu Aid, SVTs Mellanöstern-kommentator, och Mohammed Fazil Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
Och då här i studiet ska vi tala om Trafikverkets upphandling om nya nattåg till norra Norrland som nu får kritik.
De kommer att kosta staten 8,2 miljarder kronor, men enligt en ny rapport som Dagens Nyheter var först att berätta om så blir det betydligt färre sovplatser än i dagens tåg. Och en del oroas för att biljettpriserna därmed kommer att bli höga. En av dem är du, Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik vid KTH. Välkommen hit. Vi ska säga att vi har Mikael Nyström också. Nu står det här programledare för nattågen vid Trafikverket. Projektledare ska det väl vara, eller?
Programledare.
Det ska vara programledare. Ja, jag blev lurad där. Mm. Välkommen hit.
Tack.
Du också. Vi börjar med dig, Evert Andersson. Det är du som står bakom den här rapporten tillsammans med en annan forskare. Vad är det största misstaget, menar du, som Trafikverket har gjort i den här upphandlingen?
Ja, det största misstaget är nog att det är alldeles för lite platser i tåget generellt, och speciellt är det väldigt lite bäddar där man kan resa i liggande ställning. Man har då dragit ner antalet bäddar med nästan 60% för ett fullängdståg i förhållande till vad det är i dagens tåg. Och vi ser inte hur man ska kunna tillfredsställa det behov som finns av nattresor. Och det blir också så då, om man har färre platser att fördela kostnaderna på, så blir varje plats i snitt betydligt dyrare. Mm.
Så för få bäddar och det kommer kosta mycket mera. Mikael Nyström, då programledare för nattågen vid Trafikverket. Vad säger du? Har ni köpt in tåg som kommer att rymma för få resenärer?
Nej, det har vi inte gjort. Jag måste säga att Evert, du har varit med länge här, och rapporten du har skrivit utgår ju från förutsättningar som gällde för de gamla nattågen som tillverkades nu för 40 år sedan. Och då var ju resenärsbehoven och kraven annorlunda. De nya nattågen är utformade för att möta dagens och framtidens behov samtidigt som uppfyller lagkrav, tillgänglighetskrav och tekniska förutsättningar som gäller idag. Dåtid och nutid och framtid, de ser olika ut.
Men vad är det som skiljer för antalet bäddar? Jag menar, det kan väl antingen så är det färre bäddar eller så är det fler bäddar. Vad är den stora skillnaden där, menar du?
I det här fallet så refererar då Evert till levererad kapacitet och inte efterfrågad eller såld kapacitet. Tittar vi här på antalet resande per avgång under ett kalenderår, så har du både i sitt och sovvagn cirka 250 stycken sålda platser. Evert har utgått ifrån en siffra som är på 600 som inte ens körs.
Låt Evert Andersson svara då på den här kritiken. Det här är gamla siffror. Du talar om en förgången tid med när det gäller nattågen.
Ja, det är ju de siffror man har idag, alltså det resande som finns idag. Det kommer inte att kunna tillfredsställas på långt när. Och även om då den genomsnittliga beläggningen kanske bara är 50-60%, så måste du ju också ha kapacitet för att ta de dagar när det är mycket resande. Och det kommer inte finnas sådan kapacitet. Så att det är vi mycket oroliga för. Det betyder ju att det kan inte resa alls lika många mellan södra Sverige och norra Norrland. I alla fall inte i bäddar i liggande ställning.
Ja, där måste jag då återigen gå in på det här, för att cirka 8 av 10 avgångar har mellan 100 och 300 sålda bäddar eller sittplatser.
Men om vi tar det Evert Andersson är inne på då, det finns ju toppar under året. Mm. Hur gör man då?
Toppar under året och även dalar, för att vi kommer även ner på vissa avgångar som är under 100. Och det, Evert har alldeles rätt, det finns toppar och det måste vi klara på andra sätt också.
Hur gör man då?
Ja, då får man nog se till att antingen så får man sätta in en avgång till under de tiderna. Men vi ska också vara väldigt medvetna om att går vi upp på 400 över, så är det 13% av året som är på de topparna.
Mycket siffror där, men Evert Andersson, ja, då sätter man bara in ett till tåg där, så blir det flera avgångar.
Ja, då får man ju köpa ett tåg till i så fall, och då löser man ju problemet, men till väldigt höga kostnader naturligtvis.
Men har ni, Mikael Nyström, har ni beräknat för det då? För att om ni kan alltså sätta in, du menar att om det behövs fler platser, då slänger ni in ett nytt tåg och då har ni, det ingår i beräkningarna.
Absolut.
Är du nöjd då, Evert Andersson?
Ja, det är bara det att jag tror inte det är realistiskt att köpa dubbelt så många tåg. Därför att det kommer att kosta väldigt mycket. Jag tror ingen vill finansiera detta. Man måste ju tänka på ekonomin också i det här.
Nyström, du höjer på ögonbrynen här. Tycker du...
Nej, men det är redan med beräkningar för de 8,5 miljarder ni nämnde. Och tittar vi på kostnader att köra tåg som är osålda platser, varje kilometer kostar pengar. Om vi inte säljer de platserna så finns det också en kostnad för den delen.
Men om vi säger så här då, Evert Andersson, om du fick börja om igen, hur skulle nattågen ha sett ut då?
Ja, det finns beskrivet i den här rapporten. Alltså vi vill ju att ha så att säga fullstora tåg och man kan... Och har både full höjd så man får plats med tre bäddar.
För de här nya tågen, de är lite lägre än de lägre, som man kör nu. Ja. Och då får man plats med färre bäddar.
Ja, så är det ju.
Men du vill tillbaka till den här gamla modellen då, att det ska vara tre bäddar på varje sida? Eller?
Ja, det ska finnas möjlighet till det.
Och vad är det som är så bra med det?
Ja, det är det att, att man får in många flera. Och till exempel en familj på tre personer eller vilken grupp som helst på tre personer. Kan ju då stapla sådär.
Ja, men är det bättre biljettpriserna då blir lägre om fler kan åka? Är det
Om du har tre personer exempelvis så kan de dela på en kupé. Om man går på den modell som nu Trafikverket har bestämt så måste man då hyra en fyrbäddskupé om man är tre personer.
Det blir dyrt, Mikael Nyström, låter det här om man får tro Evert Andersson. Är det så att ni har prioriterat komfort framför antalet bäddar?
Nej, det har vi inte gjort utan vi har försökt maximera både antal platser till bästa komfort.
Mm. Men det här som Evert Andersson säger då, det blir högre biljettpriser än man hade ju tidigare kunnat vara en familj på fyra personer i ett sån här sexbäddskupé.
Ja, idag har vi fyrbäddskupé som max, men vi ska också veta att idag så finns det andra regler och andra krav också. Så att vi har ett lok som genererar en effekt där vi kan ha x antal vagnar och då får vi ta x antal platser på tåget och där har vi maximerat antalet. Och då kan vi titta på våra grannländer, vi ligger i paritet med våra grannländer. Vi kan inte bygga hur långa tåg som helst, för då fungerar varken värme, air condition, alla stolar ska ha elektricitet, du ska ladda, du ska titta på vid. Du ska ha affärsmöten och så vidare.
Men jag måste ändå få fråga, nu är det ju tågbolagen som sätter biljettpriserna och inte Trafikverket. Men riskerar ändå inte prisen att bli högre om antalet platser minskar i tågen?
Det är alldeles för tidigt att prata om priser. Samtidigt är det precis som du säger att det är den framtida operatören som sätter priser. Så jag kan inte gå in på den och jag kan inte svara på den frågan.
Evert Andersson, vad tänker du?
Ja, jag tänker det är att om man har en viss kostnad att köra ett fullängdståg och det ska fördelas på färre antal platser, speciellt färre antal bäddar, så kommer varje bädd att bli dyrare att producera. Detta leder antingen till höjda biljettpriser, ganska kraftigt höjda biljettpriser, eller till ökade statliga subventioner. Eller båda deras.
Vi får runda av där den här debatten. Jag satt och tänkte på om du själv skulle vilja ligga på en sån där trebädds högst upp fortfarande. Men det kanske är sånt som man inte kan...
Ja, det har jag ju gjort. Ja. Både i min ungdom och i min nuvarande ålder.
Ja.
Jag har ett exempel. Jag hade min dotter och hennes två barn och det faktiskt trebäddskupé i förra veckan och det var alldeles utmärkt.
Vi får se hur framtiden kommer att se ut. Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik vid KTH och tack också Mikael Nyström, programledare vid Trafikverket.
Tack.
Tack.
Och Och nu ska det handla om demenssjukdom, en av vår tids stora folksjukdomar.
Just det, Alzheimer är ju den absolut vanligaste demenssjukdomen, men det finns flera mindre vanliga varianter som sjukvården ofta missar.
Ekot har granskat vad som hände konstnären Lars Larsson. Hans fru Marie-Louise Wallén Larsson fick kämpa i flera år för att Lars skulle få rätt diagnos och vård.
Det är jätteenkelt att bara säga att han har Alzheimer. Den här patienten kommer ju ändå dö, va? För den har ju demenssjukdom. Spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig. Det är för jävligt. Ska vi gå in här och titta lite?
Ja, det gör vi.
Du har huset syn. För här är ju konsten också.
Marie-Louise Wallén Larsson och Lars Larsson bor i ett stort trähus i utkanten av Norrberg. Hela hemmet är som ett konstverk de skapat tillsammans med mosaikväggar och träskulpturer. De träffades som studenter på konstfack. Lars, som alltid kallas Lasse, är utbildad bildlärare. Och på bottenvåningen har de varsin ateljé.
Nu kommer vi in här då.
Det luktar gott här. Det luktar trä.
Lasse har arbetat med trä. På hyllor och i de stora fönstren som vetter mot trädgården står hans träfigurer. Konstverk han skapat under en livstid. Men för ungefär 5 år sedan förändrades Lasses konst.
Det här var ju då precis i början när han hade den här demensen då. Men jag fattar ju inte det. Jag bara tyckte, men gud, varför gör du sådana grejer?
Lasse började göra fantasifigurer. Kantiga, fågelliknande träfigurer med långa ben och näbbar.
De är mer sköra. Och de är humoristiska tycker jag också. En annan humor har han.
Marie-Louise berättar att hon och Lasse jobbat tajt tillsammans med konsten. När Lasse slutade som lärare planerade de för en lång pension tillsammans. Men så blev det inte. Lasse förändrades.
Ja, det var att han upprepade samma saker. Kunde fråga samma saker jättemånga gånger. Och till slut så kände jag att nej, det här är ju någonting.
Dottern Anna märkte också förändringen.
Men då kommer jag ihåg att jag fick en panikkänsla faktiskt. Är det verkligen så här? Kan det vara att han har demens?
De vände sig till vårdcentralen. Men beskedet var att Lasse inte hade någon demenssjukdom. Marie-Louise och Anna tyckte det var konstigt. De sökte vård igen på en annan vårdcentral och nu fick Lasse en remiss till en specialistmottagning, geriatriska mottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Där gjordes en ny minnesutredning och man tog också ett ryggvätskeprov. Och nu fick Lasse en diagnos.
Man satte ju då diagnosen Alzheimer. Och då finns det något som kallas, man säger bromsmedicin, men det är ju inte bromsmedicin egentligen, utan det fördröjer det hela om man säger så. Så den medicinen fick ju Lasse då, för de sa att han hade Alzheimer.
Lasse får diagnosen Alzheimer och vaskulär demens, men Marie-Louise och Anna känner sig osäkra på diagnosen. De ber om att Lasse ska få göra ytterligare en röntgen av hjärnan, en så kallad PET-undersökning.
Då vägrar ju de. Vi vill inte utsätta patienten för den undersökningen.
I Lasses journaler som Eko tagit del av står det, citat, patientens anhöriga undrar över ytterligare utredningar, vilket inte är aktuellt då diagnosen är klar, slut citat. Lasse och Marie-Louise kallas till ett möte på sjukhuset. I en ljudinspelning från mötet som Ekot lyssnat på säger den dåvarande verksamhetschefen att man haft möte om Lasse på avdelningen och är helt säkra på diagnosen. Citat, när det gäller dig Lars så är det inga tveksamheter. Vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Av ljudinspelningen framgår också att verksamhetschefen säger att ryggvätskeprovet visar på Alzheimers sjukdom. Lasse sattes in på en medicin mot Alzheimer men blev sämre av den, säger Marie-Louise.
Och då visade det sig så småningom att Lasse mådde skitdåligt utav den här medicinen, men det fattade inte vi från början. Han låg ju med ångest, han ville inte gå upp, ville inte leva och så vidare och så vidare.
Moa Wibom är överläkare och verksamhetschef vid mottagningen för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus. Hon är också ansvarig för ett nationellt kvalitetsregister som finns för att kvalitetssäkra och utveckla vården. Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen och det finns en risk att man missar i de ovanligare, säger hon.
Det är lätt att trilla in i tanken om att här har vi en minnesstörning och om vi inte ställer de riktade frågorna kring övriga kognitiva och emotionella symptom så kommer vi missa.
Här finns också någonting som är journalanteckningar från...
Just det, där.
Jag visar Moa Wibom den utredning som Västmanlands sjukhus i Västerås gjorde på Lasse.
Jag förstår att det har blivit så här, men jag vet också att jag hade tolkat det på ett annat sätt.
När du tittar på ryggvätskeprovet, indikerade det Alzheimer?
Nej, det indikerade inte det.
De har då kommunicerat till familjen väldigt tydligt att vi är helt säkra på den här diagnosen. Det finns ingen tvivel. Vad tänker du om det?
Ja, det blir jag upprörd över. I vår värld så är det alltid tvivel.
Nu ska vi se på dem då.
Jag visar även svaren från ryggvätskeprovet för Jan Markusson, överläkare vid minnesmottagningen på Västerviks sjukhus, som specialiserat sig på diagnostisering av demenssjukdom.
Ja, det är ingenting som talar för Alzheimer i alla fall.
Hur kan man misstolka dem, tror du?
Ja, man blir fundersam ibland.
När jag berättar att familjen fått veta att sjukhuset är helt säkra på diagnosen blir Jan Markusson ännu mer tveksam.
Det är inte fel, det är ett kardinalfel. Liksom. Så gör man inte.
Hej Lasse.
Hej Lasse.
Nu står vi här i ateljén.
Ja.
Men här trivs du eller?
Jo, här trivs. Här är stress.
Marie-Louise gav sig inte. Hon och Lasse vände sig till Akademiska sjukhuset i Uppsala för en second opinion. Och där fick Lasse göra en så kallad PET-röntgen av hjärnan. Undersökningen visade att Lasse inte har Alzheimers sjukdom utan frontallobsdemens. Att Lasse fick en second opinion blev avgörande, säger dottern Anna.
Utan det så hade vi ju inte fått reda på vad det verkligen var Lasse led av. Och då hade han ju fortsatt få den här felmedicinen i och med att han var feldiagnostiserad.
När Lasse slutade med medicinen blev han bättre.
Han fick ju så kallad livskraften tillbaka. Han låg inte bara som ett spädbarn utan han kunde gå igen. Så det var en otrolig förändring.
Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och vill inte ställa upp på intervju utan hänvisa till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att han håller med om att ryggvätskeprovet inte talar för Alzheimers sjukdom men att en demensdiagnos inte ställs på ett testresultat utan är en sammanvägning av flera utredningar. Han skriver också att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är helt säker på diagnosen. Citat, vi är noga med att lära våra medarbetare att utredning och diagnostik av demenssjukdom rör sig om sannolikheter då det inte finns några undersökningsmetoder som kan ge definitiva svar. Slut citat. Moa Wibom, som alltså är verksamhetschef på Ängelholms sjukhus och ansvarig för det nationella kvalitetsregistret för demenssjukdomar, menar att vården i Sverige är ojämlik.
Sjukvården i Sverige är på sina enskilda platser absolut världsledande och bäst på hela utredningsdelen. Men vi har också väldigt stora brister. Och vi är inte i närheten rustade för det som är rimligt och rätt.
Moa Wibom menar att Lasses resa genom vården illustrerar sjukvårdens problem idag.
De uppmärksammar en färdväg genom vården som inte är den vanliga. Men det är heller inte ovanligt. Och jag kan säga att De är inte ensamma.
Det har gått 5 år sedan Lasse sökte vård på vårdcentralen och 3 år sedan han till slut fick rätt diagnos på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt LÖF, som är regionernas försäkringsbolag, ledde den långa utredningstiden och den felaktiga diagnosen till en felaktig medicinsk behandling och fysiskt och psykiskt lidande. Och Lasse har fått ett skadestånd.
Ska jag ta upp den här så får jag se på golvet.
Marie-Louise Wallén Larsson packar upp ett av sina textilkonstverk.
Så.
Hundratals små glaspärlor är broderade på färgfält som möter varandra.
Man kan säga brodera mig genom sorgen.
Att mitt i sorgen behöva kämpa för att få rätt diagnos och vård har varit extremt tufft, säger Marie-Louise.
De värsta delarna är ju det här med kampen emot hela sjukvården, skulle jag vilja säga. Det är den som är det värsta som jag håller på med.
Idag är Lasse långt in i sin sjukdom och har svårt att kommunicera och förstå. Länge fortsatte han med konsten, men nu orkar han inte det. Och det är en stor sorg för dottern Anna.
Han har ju liksom alltid gått ner där när han har fått sina idéer. Och sen har han velat, ja, ska de skapa någonting tillsammans, Marie och han liksom.
Allt det där är borta. Och det gör ont. Det gör väldigt ont.
Anna och Marie-Louise vet att de kommer förlora Lasse i sjukdomen, men vill berätta för att hjälpa andra. De vill att sjukvården lär sig av det som hände Lasse.
Det är viktigt att tänka på alla röster som inte hörs. Ja. Kanske på boenden. Kanske är de felmedicinerade. Kanske är de feldiagnostiserade. De kanske inte har någon anhörig som kan föra deras talan. Man måste göra rätt och man måste värdera varje individ på ett respektfullt sätt.
Jag berättar för överläkare Moa Wibom om Anna och Marie-Louise oro.
Och de är rädda att det finns massa människor med en felaktig diagnos som får en felaktig behandling ensamma på ett boende någonstans. Vad tänker du om det, deras farhåga?
Ja, jag säger att den är helt korrekt. Och det är precis den här slags initiativ och röster som behöver höras.
Mm. Säger alltså Moa Wibom, verksamhetschef på Ängelholms sjukhus. Johanna Sjövall, reporter.
Nu ska vi prata om att de genomsnittliga nivåerna av testosteron hos män har mer än halverats de senaste 50 åren.
Ja, för det här visar en sammanställning från European Society of Human Reproduction and Embryology som tidningen The Guardian har rapporterat om.
Slutsatsen bygger på data från över 100 000 män från USA, Israel, Brasilien, Danmark och Finland.
Stefan Arver, docent och överläkare vid endokrinologi vid Karolinska universitetet. Välkommen hit.
Tack.
Hur uppseendeväckande är de här resultaten, tycker du?
Man kan säga att de här frågeställningarna har kokat en längre tid och det har kommit lite mindre studier eller begränsade populationer om man tittar just på testosteronnivåer över tid. Och det har varit då studier som har gjort stora epidemiologiska studier där man har tyckt se en fallande tendens som man jämför med män födda 30, 40, 50. Och det här är ju då samma typ av resultat man får. Den stora frågan är ju förstås, både när det gäller testosteronnivåer men också spermieproduktion, är det här någonting som påverkar oss på något allvarligt sätt, eller någonting som förebådar någonting? Och där kommer man genast in i problematik.
Mm. Vi ska prata om det också, ja. Men bara hur kommer det sig den här drastiska minskningen, om vi nu ska tro på siffrorna?
Det finns tre förklaringar. Och det ena är att man har med stigande ålder ökad vikt och alltså dekad ökad vikt. Vi väger mer och mer och det är då fettackumulering framför allt och fett reglerar ner testosteronproduktionen. Så det är en viktig orsaksmekanism som förklarar det här. Sen finns det då i koppling till ökad vikt också ökad förekomst av diabetes, särskilt typ 2-diabetes. Det är också någonting som påverkar. Och bägge de här faktorerna ökar inflammationsprocesser i kroppen och inflammation är en viktig faktor för att dra ner testosteronnivåerna.
Och så det är vår livsstil då, ja, kan man säga lite grann. Ja.
Men det var faktiskt det jag tänkte på. Det är en livsstilsfaktor, för särskilt efter millennieskiftet någon gång ska det här ha eskalerat, eller?
Det är svårt att uttala sig om efter millennieskiftet. Det finns en tredje faktor också. Det är hur är de här proverna tagna, hur är de analyserade? Har vi samma metod idag som vi hade för 30 år sedan, för 50 och 100 år sedan? Och det är allt mer klart att det krävs rigorösa riktlinjer för hur man tar de här proverna. För tar man det slumpvis över dygnet, ja, då blir det väldigt varierat beroende på att vi har en dygnsrytm. Så det finns många felkällor. Men att det finns då verkliga faktorer som sänker testosteronnivåerna. Och när får man symptom av det? Och när är det någonting vi ska göra någonting åt?
Och det där kan vi prata mer om nu då. Vilka konsekvenser kan minskad testosteronnivå leda till?
Om man som individ har låga testosteronnivåer, då kommer det att påverka ämnesomsättning, det påverkar uppbyggande processer, det vill säga uppbyggandet av muskulatur, hud, skelett, och som då är väsentliga faktorer förstås för att vi ska kunna ta oss fram och vi ska kunna klara oss i olika strapatser eller utmaningar. Så det är då någonting. Män som drabbas av testosteronbrist av olika skäl, de får en nedsatt förmåga, framförallt en fysisk nedsatt förmåga, men också en påverkan på centralnervösa funktioner där det tydligast handlar om sexuella funktioner.
Men om då de genomsnittliga nivåerna av testosteron hos män har halverats de senaste 50 åren, då tror man ju att nu behöver ju de flesta av oss gå till sjukhuset och få någon medicin mot det här eller så. Hur ska man tänka?
Ja, man ska tänka att man får utgå då ifrån individen, alltså personen. Hur ställer vi en diagnos? Testosteronbrist som ska behandlas. Att man säger att hela gruppen män har allt lägre testosteronnivåer. Jag kan inte säga att det finns något tecken på det, något annat tecken som då pekar på att testosteronnivåerna har sjunkit i populationen. Utan det är mycket en fråga om när har det här betydelse och hur har de här data kommit fram. Och det finns parallellfenomen som gör att testosteronnivåerna påverkas. Och det som då för den enskilda individen är en annan historia, det vill säga om jag drabbas av det, det vill säga om jag får en testikelskada eller jag får en skada på den överordnade hormonproduktion, reglering av testiklarna, ja, då kommer jag att utveckla symptom som gör att jag lättare hamnar i depression, där jag kommer att förlora i muskelkraft. Jag kommer också att vara mycket mer lätt påverkad av stress.
Så alla som sitter eller står och lyssnar på det här nu och tänker, oj, hur ska jag tänka? När kan det vara läge att kolla upp om man har för låga testosteronnivåer?
Och det vanligaste symptomet är faktiskt nedstämdhet. Och det, har man
vilket ju många kan känna, ja, att de har kanske.
Det vill säga att det finns överlappning till en mängd olika symptom och tecken, vilket gör det här ganska knöligt. Har man någon av de här, man kanske har ont i leder, man kanske tycker att man är inte så stark, man har inte samma sexualitet, att svaret på den frågan skulle vara testosteronbehandling. Och då kan vi säga att då hamnar vi i en återvändsgränd, därför att det är det inte. Och det finns ju då verklighetens experiment, till exempel i USA där man ökade testosteronförskrivningen, användningen 10 gånger kanske. Alltså,
vi hör ju också att antalet unga män som får testosteron på recept har ökat med 300% sedan 2006 enligt Socialstyrelsen. Det är ju också en hisnande siffra då.
Ja, då kan man säga, hur var det med de männen tidigare, de som inte fick testosteron? Underdiagnostik är vanligt, det vill säga det är fel personer ofta som får behandling, men de som behöver behandling får inte en ordentlig diagnos. Att det har ökat så pass mycket, ja, det beror på till exempel att vi har en ökad användning eller råkar ut för olika typer av cancersjukdomar som leder till att man vill ge behandling som påverkar själva testikelfunktionen och man får. Så det är väldigt vanligt. Och att vi upptäcker också testikelcancer lite vanligare idag än det var för 50 år sedan. Och det leder till, den behandlingen leder till, plus en serie andra sjukdomar som kräver strålbehandling, cytostatika behandling och så vidare.
Om vi spanar mot framtiden då, om testosteronnivåerna sjunker ännu mer, kommer väldigt många då få ta sådana här preparat då? Eller vad ser du för utveckling framöver?
Jag tror inte det finns några tecken på att vi skulle kunna extrapolera det här och titta i framtiden så har 100% av män testosteron. Nej.
Du får, Stefan Arvé, du får komma tillbaka och tala om det. Docent, överläkare i endokrinologi vid Karolinska universitetet. Tack för att du kom hit. Vi ska sätta punkt.
Det ska vi, och producent har Marcus Elvebrandt varit. Nu lämnar vi över till Kvart i sex Ekot och Julia Videgård. Tack för att ni har lyssnat, säger Marcus Karlhed och Helena Grahn.